Välkommen till Hur Sverige styrs. Jag heter Olof Pettersson.
Att vara medborgare. Det handlar om den historiska utvecklingen från undersåte till medborgare. Om medborgarskapets rättigheter och skyldigheter. Om medborgarskapets ideal och normer och hur det ser ut i verkligheten. Medborgare, det ordet kommer ursprungligen från borg. Och de som bodde inom borgen kallades för borgare. Samma ord användes för de som sen bodde i staden. Inom stadens murar finns ju på andra språk motsvarande. Och borgare då var den stadsbo som hade rätt att driva handel eller hantverk. Ordet finns ju kvar för en samhällsklass, handelsmän, hantverkare, företagare. Och en politisk ideologi som betonar äganderätt, privategendom och företagande. Och förr så fanns det ju olika stånd. Borgarståndet var ett. Och så fanns adel, präster och bönder. Så småningom dök arbetarrörelsen upp. Och den ideologiska skillnaden mellan arbetarrörelsen och borgerskapet är ju vänster-höger-dimensionen i politiken som vi fortfarande har. Men det där med att bo i staden innebar också ett speciellt styrelsesätt. Och det var att det fanns ett medlemskap då man måste ha mesta brev för att vara med i skrån och gillen. Vissa tillhörde, borgerskapet hade burskap, andra inte. Det fanns långtgående självstyrelse. Borgarna hade en allmän rådstuga, de valde borgmästare och andra förtroendevalda. Och sen, vi talar om fram på 1700-talet, när borgarna tar över makten i hela staten i ett land som Frankrike, då är den här styrelsemodellen förs över från staden till staten. Och medlemskapet i staten definieras av medborgarskapet, men han har en självstyrelse med rösträtt som är begränsad i början men blir mer och mer allmän. En representation i ett parlament som företräder och har makten i nationen, till skillnad från kungen tidigare. Så i franska revolutionen, i lagens namn, det är förbjudet att gå in här utan kokarden, revolutionssymbolen. Och vi tilltalar varandra med ordet medborgare. Och vi säljer snus här. Medborgarskap definieras i Sverige idag i en lag om svenskt medborgarskap. Som säger att det är ett rättsligt förhållande, så det är inte bara ett allmän målsättning utan det finns bindande regler i lag och ytterst i grundlag. Det handlar om förhållandet mellan medborgaren och staten. Medborgarskapet kan ju också innebära relationer mellan människor, men i lagen definieras då förhållandet mellan individ och stat. Det handlar om rättigheter och skyldigheter. Det är det som förenar alla medborgare. Det är alltså en samhörighet med Sverige och är det formella medborgarskapet. Medlemskapet som bildar grund för folkstyrelsen. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Folket, vad är det? Då får man titta den här lagen. Det är de som är medborgare. Man kan tala om statsmedborgare. Detta att ha svenskt medborgarskap, att ha ett pass som innebär att man får resa fritt in och ut i landet, bo och arbeta här. Att man har rösträtt och också är valbar till riksdagen. Och det är krav på svensk medborgarskap för vissa statliga anställningar. Det ger också rättigheter när man befinner sig i andra EU-länder. Att bli svensk medborgare följs man, så är det ju föräldrarnas status som avgör. Man kan bli medborgare efter anmälan om man har nära anknytning. Om man är nordisk medborgare som har bott där i minst 5 år. Eller man kan ansöka om man har fyllt 18 år. Har permanent uppehållstillstånd och sin hemvist här och om man inte har begått grova brott. Och det är Migrationsverket då som fattar beslut om svenskt medborgarskap. Man kan ju tala om statsmedborgarskap. Det är det här att ha pass som innebär att man får resa fritt, bo och arbeta i landet. Att man har rösträtt och kan väljas in som riksdagsledamot. Och det är krav på svenskt medborgarskap för en del statliga anställningar. Och det ger också rättigheter i de andra EU-länderna. Och att bli svensk medborgare om man föds, så är det föräldrarnas status som avgör. Man kan anmäla om man har nära anknytning, om man är nordisk medborgare och bott där minst 5 år. Eller man kan ansöka. Det krävs att man då fyllt 18 år, man har permanent uppehållstillstånd, hemvist, man ska inte ha begått allvarliga brott. Och det är Migrationsverket som fattar beslut i de enskilda fallen. Man kan också tala om ett lite vidare samhällsmedborgare. som är en kombination av rättigheter och skyldigheter. Det finns många som bor här utan att vara svensk medborgare som har de flesta rättigheterna och en del viktiga skyldigheter också. Civila rättigheter, det är ju då att man har lika rättigheter inför lagen, skydd mot diskriminering, skydd för minoriteter. Politiska rättigheter, opinionsfriheter, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och rätten att rösta och rätten att väljas in som ledamot. Sociala rättigheter som har växt fram successivt, skola, sjukvård, omsorg och socialt bistånd. Och skyldigheterna, det är ju framförallt naturligtvis att följa lagen. Plikter finns det en del som skolplikt, totalförsvarsplikt, vittnesplikt. Och så finns det skyldigheter som ryms inom det här allmänna att vara en god medborgare. Där finns lite olika uppfattningar, men det finns bred samstämmighet i Sverige om vad det innebär i vissa avseenden att vara en god medborgare. Den historiska utvecklingen har gått från undersåte till medborgare. Grundprincipen i det gamla samhället byggde på olikhet i dagens samhälle, alla människors lika värde och lika rösträtt. Rättigheter och skyldigheter fanns förvisso förr, men de var beroende på privilegium. Adeln hade vissa privilegier som andra stånd inte hade. Det byggde på släkt, tillhörighet, klan. Och kön bestämde. Män hade rättigheter som kvinnor inte hade. Idag är rättigheterna universella, gäller för alla medborgare lika. Tidigare var möjligheten att flytta, att byta plats, begränsad eller förbjudet. Man hade en husbonde som bestämde över en. Det fanns en lösdriverilag som gjorde att man inte kunde gå omkring fritt. Idag råder i princip rörelsefrihet. Livschansen i det gamla samhället var förutbestämda. Man föddes och dog ungefär i samma ställning på samma ort. Idag är chanserna reellt sett kan de vara olika, men rättsligt sett är de obestämda. Det råder på det sättet en frihet. Ja, en sak är ju att ändra lagar och bestämmelser om medborgarskap, rättigheter och skyldigheter. Den andra är ju att ändra det mentala, synen på sin roll i samhället. Det fanns länge kvar en undersåtlighet. Det har skildrats i litteraturen, till exempel av Heinrich Manns undersåten om det devota hyllandet av kejsaren i det gamla Tyskland. Och det finns en psykoanalytiker som heter Erich Fromm som har skrivit en bok som på svenska heter Flykten från friheten. Att friheten behöver inte alltid vara lätt, utan ansvaret att vara fri och oberoende människa kan vara tung och innebär att man inte längre kan skylla ifrån sig på andra eller på omständigheter. Så det krävs arbete att lära sig vad det innebär att vara medborgare. Och medborgarkunskap har varit en del av svensk folkbildningstradition sedan demokratins genombrott. Det har gett ut många varianter på medborgarens bok, en medborgarbok. Och idag är det skolan som har tagit över det mycket av det uppdraget. Och det står i läroplanen till exempel att skolan ska främja elevers personliga utveckling till ansvarskännande individer och medborgare. Vad innebär det då att vara en god medborgare? Jag har själv varit med och gjort undersökningar som bygger på intervjuer med människor runt om i landet. Det finns ju olika uppfattningar, börjar en fråga, om vad det är som är viktigt för att vara en god medborgare. Om man ser till vad du själv tycker, hur viktigt är det att? Och så frågar vi då om rösta, smita från skatt och mycket annat. Och sen så följde vi upp det med fråga om, ja, det finns ju olika uppfattningar om hur det i praktiken står till. Hur ger det en riktig bild av vad de flesta människor tycker är i landet? Och sen fråga om, tycker du att det ger en riktig beskrivning av dig själv, om man själv lever upp till normerna? Och resultaten är intressanta. En grupp sådana här medborgardygder kan man samla under rubriken kritiskt förhållningssätt. Bilda sin egen uppfattning oberoende av andra, inte vänta på att staten ska lösa problem och så vidare. En grupp normer är laglydighet och inte fuska med sociala bidrag och ersättningar, det är en stark norm. Följa lagar och förordningar, inte smita från skatten och så vidare. En grupp normer har med solidaritet att göra och inte behandla invandrare sämre än infödda svenskar. Det tycker människor är viktigt. Vara solidarisk med de som har sämre än sig själv och så vidare. Och så fanns det en grupp normer, delaktighet, att vara aktiv. Rösta i de allmänna valen, det är starkt. Och hålla sig informerad om vad som händer i samhället och försöka påverka beslut. Men ibland fanns det missbedömningar om man jämför de olika frågorna. Det här med laglydighet och inte fuska och inte smita från skatten, det var som sagt en viktig norm för de flesta. Och när man frågar hur man själv lever upp till det här, ja, det tycker man att man gör. Och visserligen kan man ju överskatta hur bra man är, men statistik tyder på att de flesta ändå betalar skatt och följer reglerna när det gäller bidrag och ersättningar. Däremot hade man bilden att andra människor, de fuskar och de smiter. Och det var en delvis felaktig bild visade det sig. Och vi förde resonemang i de här forskargrupperna om samarbetets logik. Det gäller ju inte bara normen vad man själv tycker är rätt, utan också bilden av vad andra tycker. För varför ska man samarbeta om man tror att andra inte gör det? Så det kan vara väldigt viktigt att man har en korrekt bild och inte en missvisande bild genom medier och vad som sprids för uppfattningar om hur andra ser på normerna, inte bara vad man själv tycker. Och sen, vad har man då för reella möjligheter som enskild medborgare att påverka? Ja, vi ställer ett antal frågor om livssituationer, arbetsliv, föräldraroll, vår elev, patient, boenderollen. Och vi frågar då om man har varit missnöje, om man var missnöjd med något, om man har tagit något initiativ för att få till stånd en ändring och i så fall vad hände? Fick man igenom det eller inte? Och det visar sig att kombinerar man svaren så får man en intressant karta över olika inflytandevägar som medborgare. Så om man är missnöjd eller nöjd med sin situation. Och är man missnöjd så kan det ju hända att då man inte tar något initiativ. Det kallar vi tyst vanmakt. Och är man nöjd så kan det hända att man, ja, inte gör någonting. Hälsan tiger still. Så det där att inte ta något initiativ kan vara både ett tecken på att det finns ett stort tyst vanmakt eller också att folk är nöjda och inte gör någonting. Och bland de som då tar något initiativ, man får igenom någonting eller misslyckas. Maktutövning, framgångsrik maktutövning eller maktlöshet. Tyst vanmakt, det var ju vanligt i sjukvården. Man känner att man orkar, kan inte göra någonting. Det där med maktlöshet, det var på den tiden en hel del föräldrar i skolan som kände det att ja, här tar vi initiativ, men det blir ju inte riktigt som vi har tänkt sig. Framgångsrik maktutövning, det var vanligast i arbetslivet, för där finns det etablerade procedurer för att man kan klaga hos skyddsombud eller via facket eller sånt och få till stånd en ändring. Att påverka sin situation, det är ju dels i det egna privata livet, men också i det större att påverka sitt samhälle. Och det finns ju olika sätt som rösta i de allmänna valen, bilda opinion, delta i aktioner, vara aktiv, kontakta beslutsfattare eller välja varor och tjänster som är bra för natur och samhälle. En del av de här används av många, inte minst riksdagsval, där valdeltagandet ligger numera mellan 85 och 90%, vilket är internationellt sett högt, medan andra aktivitetsformer, de engagerar färre. Och vad det är som avgör varför en del engagerar sig och andra inte, det finns många faktorer som förklarar, men en viktig omständighet är förtroende och tillit. Om man har politiskt självförtroende, om man tror på sig själv och sin förmåga att påverka, eller om man har förtroende för det politiska systemet, åtminstone så att det är någon som lyssnar eller kanske någon som tar hänsyn till vad man tycker. Det finns de som inte är med och påverkar och det är ofta frågan om självförstärkande processer. Det finns ett utanförskap som både är faktiskt i form av bristande resurser men också upplevt i form av bristande självförtroende. Så om man inte tror att man kan påverka så kan man inte påverka. Och det visar sig i undersökningarna att det finns en allmän underskattning av den egna förmågan. Man tror att andra har större möjligheter än man själv. Och det finns en underskattning av möjligheterna att påverka. Men det finns undantag. Ibland kan en enda medborgare göra skillnad. De här undersökningarna finns redovisade i ett par böcker som jag skrivit ihop med medarbetare, Medborgarnas makt, Demokrati och medborgarskap. Och det finns också en internationell uppföljning som jämför Sverige med andra länder.